En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet, podden som tar upp de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Och vi ses ju i digitalt format idag. Det är den 9 februari och förhoppningsvis så är det sista gången vi gör podden på det här viset. Vi har ett tema här för dagen som är väldigt centralbanksintensivt. Det är ju mycket det som alla pratar om. Vi har ett riksbankssked som kommer imorgon torsdag. Vi fick en smärre chock från ECB i förra veckan. Men vi ska börja med just det här 9 februari helt kort bara. Restriktionerna släpps ju idag. Och Andreas och även Kristin, kan man tänka sig att det blir några stora ekonomiska konsekvenser av det här?
Jag kan börja om du vill. Ja. Svaret på frågan är nej. Inga stora konsekvenser, men viktiga följder för delar av ekonomin såklart. Är det ju en stor lättnad. Och tillsammans med lite ljusare tider så, där, så tycker jag i närtid så måste man se ganska ljust på framtiden. Men den stora bilden är ju trots allt att liksom, ekonomierna snarast under hela 2021 faktiskt är överraskade positivt. Och liksom, återhämtning var jättestark. Så den här stora skjutsen i makrotermer, den är redan gjord. Det skulle vara min stora bild. Men så är det klart för vissa delar, hotellsektorn, tjänstenäringarna och sådär, så är det här något positivt utan tvekan.
Ja, Kristin, du sa innan vi började här precis att det kom lite signaler från kontorsmarknaden och att det här skulle kunna ha någon betydelse. Är det just som Andreas säger att specifika delar, där är det här faktiskt viktigt?
Precis, det vi ser är att både de kommersiella fastighetsbolag vi har i portföljen och de som har rapporterat ser en ökad efterfrågan på lokaler i citynära lägen. Och det tror jag beror på att det är ändå en viss osäkerhet som försvinner. Det blir lättare att planera framåt och den där återgången till kontoret som en och annan har försökt se på lite halvhjärtat, den kan man väl göra på riktigt.
Ja, det var bra. Lite positivt då. Men framförallt är det ju positivt i kanske icke-ekonomiska termer ska vi väl lägga till. Det är väl den viktiga grejen här. Bra hörni, då kastar vi oss över agendan. Som jag sa så är det ju väldigt mycket centralbanker. Det är ju alltid ett hett ämne i den här podden. Men nu är det ju de som finansmarknaderna och i stort tittar väldigt, väldigt mycket på. Och vi börjar väl med det som ligger oss allra närmast om hjärtat, nämligen Riksbanken som ju kommer med ett räntebesked imorgon. Och Kristin, det här beskedet blev lite mer spännande i förra veckan när ECB till synes, kanske i alla fall, bytte fot. Åtminstone ville chefen Christine Lagarde inte längre utesluta en räntehöjning under året, vilket fick räntorna att röra på sig ordentligt. Och vi har en ganska så aggressiv prissättning på Riksbanken om man tittar på terminsmarknaden. 2 höjningar i år och ytterligare 4 nästa år var det senast jag kollade. Vad kan man vänta sig av morgondagen egentligen?
Ja, det är många saker som rör sig här samtidigt. Vi får försöka ta dem i ordning. Och om vi börjar med att titta skillnader då i makrobilden mellan euroområdet och Sverige så ser vi att Riksbanken skulle kunna ha lite mer is i magen när det gäller inflation. Man har inte fått lika höga inflationsutfall utan rensar man för energi så ligger inflation på målet. Den svenska ekonomin går starkt, det gör den i euroområdet också, men man kan nog kanske ändå säga att Sverige går lite starkare. Men trycket på Riksbanken att göra något med räntan blir ju därmed lite mindre eftersom man kan känna sig lite tryggare med inflationen. Men sen är det också skillnad i vad man redan har gjort. Riksbanken nettoköper ju inte tillgångar, vilket ECB fortfarande gör. Så på så vis kan man säga att Riksbanken faktiskt har inlett sin normaliseringsprocess mer då än ECB. Men tittar man på just hur mycket förväntningarna har sprungit iväg jämfört med vad man tror skulle kunna komma imorgon, så har ju för ett tag sedan så har ju ingen, är det tidigaste april man börjar prata om balansräkningen, och inte så sannolikt att man puttar in ytterligare höjningar i slutet av banan då. Och det är ju nu nästan en majoritetsvy att man gör något redan imorgon. Och det här har rört sig jättesnabbt, och det gör att skillnaden mellan förväntansbilden och vad som kommer är ovanligt stor, vilket gör att vi kan förvänta oss en del marknadsrörelser.
Ja, Andreas, hur går dina tankar?
Ja, det är ett högst osäkert möte får man väl också säga. Inte kanske bara vad de ska göra på torsdag och just det här mötet. Det som Kristin var inne på har ju konsensus skiftat däremot, att nu ganska tydligt då är förväntat att de på något vis kommer kommunicera att de ska minska balansräkningen i år. Och också tidigarelägga den här räntehöjningen som man nu har väldigt sent, ska sägas, i slutet av 2024 då. Men om man blickar bortom det mötet så är det ju intressant så tillvida, tycker jag, att prognosmakare där ute nu skiljer sig ganska tydligt åt. Så det finns en stor, och det skulle liksom tolkas som en stor osäkerhet. Vi har ju inhemska prognosmakare som vissa förutser ingen höjning alls, varken i år eller nästa år. Vi förutser åtminstone två höjningar då nästa år, och den första redan inom ett år då. Och det är kanske det mest aggressiva där ute om man tittar på svenska banker faktiskt, alltså deras prognosmakare. Så det skiljer sig ganska mycket åt då. Och sen som du själv är inne på, prissättningen då å ena sidan är väldigt aggressiv att man ska ha två höjningar. För egen del så tycker jag ju Riksbanken kunde tillåta sig att vara lite cool vad gäller räntan. Inflationsutvecklingen hittills också, precis som Kristin är inne på, motiverar ju inte en stramare politik, ska jag säga. Utan det är ju, inflationen i Sverige har bara stigit till följd av höga energipriser, och det ska inte motivera högre räntor, utan tvärtom egentligen. Det vore ju på något vis, att höja räntorna idag vore ju faktiskt att ge en dubbel käftsmäll åt hushållen. Det finns ju ingen som tjänar på detta. Utan den stora frågan är ju om vi på sikt ser hög inflation av detta, och det tror inte jag. Jag tror att det kan komma andra effekter, att liksom företag kommer föra över kostnader på hushåll i år, och det har vi inte sett än. Men det är ju också en engångsöverföring, skulle jag säga. Alltså ingenting som liksom bestående kommer leda till hög inflation. Så att jag kan inte egentligen säga att inflationen motiverar en stramare politik. Däremot, eftersom ekonomin går så pass bra, vi lämnar pandemin bakom oss, så kan man ta tillbaka de här extrema stimulanserna vad gäller balansräkningen och obligationsköpen. Det tycker jag var en klok politik.
Kommunikationen här blir ju delikat, för att om ni tänker den här Janet Yellens klassiska uttalande, en åtstramning ska vara som att se färg torka. Det ska vara förutsägbart jättetråkigt, och så jämför man då med marknadsreaktionerna på ECB förra veckan, som vi säkert kommer till sen. Det är ju inte så man vill att det ska gå till som en centralbank, utan man vill ju att det gärna gradvis genom marknadsförväntningarna ska börja strama åt genom att långräntorna höjs av marknadskrafterna då, och så kan man göra det där sådär smidigt och gradvis. Så jag tror att man tänker jättemycket på Brunkebergs torg. Vad är nyttan med att vänta till april när man kanske hade tänkt att ge tydligare guidance, genom att försöka smyga in det här gradvis redan nu för att försöka få den där torkande färgen?
Ja, just det. En sak, Kristin, som vi har pratat om i den här podden förut, med den här aggressiva prissättningen vi ser, då vet jag att liksom det har tagits upp att det är mycket utländska aktörer som kanske tittar på Skandinavien som ett, tittar på Norges bank. Man tänker, nu ska ECB göra något, men här finns ju pengar att hämta på att prisa in höjningar från Riksbanken. Kan man se någon skillnad där i hur stora svenska investerare på räntemarknaden positionerar sig jämfört med kanske utländska investerare?
Normalt brukar väl många av de stora svenska investerarna röra sig lite mindre extremt än de utländska. Det kan man ju säga. Just nu är det ju lite svårt, för här har det rört sig så snabbt, så det är lite svårt att veta exakt vad som händer, och man hinner inte riktigt ställa om vid de här rörelserna från den fundamentala vy man har, så att säga. Och det är ju också en sån sak som stökar till det. Och tittar man på, för vissa av investmentbankerna gör ju såna här surveys då av marknadssektörer, vad man förväntar sig, inte bara i den prisningen vi ser i genomsnittsbilden, utan vad man tror att hur då räntor och växelkursen rör sig vid olika tänkbara utfall imorgon, så är det en väldigt spridd bild.
Ja, ett ovanligt spännande läge. Vi ska prata mer om centralbanker, vi ska prata mer om ECB. Innan vi gör det tänkte jag bara helt kort, det är ju lite förvirrande det här med balansräkningarna som vi pratar om och minska och sådär. Som du var inne på, Kristin, Riksbanken har ju redan slutat nettoköpa. Balansräkningen har slutat växa, det hände vid årsskiftet. Däremot har de på köper för att ersätta förfall. Andra centralbanker, som då också är ECB, ökar ju fortfarande på sin balansräkning. Federal Reserve i USA är i den här processen att minska nettoköpen och komma ner till ett läge där den slutar växa. Så att när man säger minska balansräkningen, bara så att lyssnarna har klart för sig att när vi nu pratar om Riksbanken här och förväntningarna, är det att man faktiskt inte bara ska sluta nettoköpen utan också börja låta balansräkningen krympa. Och det är ju ett stadium som andra centralbanker ännu inte har kommit till.
Ja, och så får göra det här ännu krångligare, så det är inte en typ av finansiella tillgångar du har köpt. Tittar vi på Riksbanken så är det företagsobligationer, bostadsobligationer och statsobligationer. Och det här kan man jobba
och
med.
Kommunobligationer.
Och kommunobligationer. Ja, så det är inte konstigt att marknaden tycker det här är lite svårt.
Hoppas jag inte ökade förvirringen ytterligare här. Jag tänkte att det skulle vara bra att försöka reda ut det. Nu då går vi över till ECB. Och återigen, Kristin, så hände det ju saker här vid förra veckans möte. Det började väl lite redan innan. Men ett gammalt spöke är tillbaka, nämligen att spreadarna, som ni säger på marknaden, det vill säga ränteskillnaderna, ofta tänker man sig då ränteskillnaderna mot Tyskland som är någon slags grundbult i euroområdet, har vuxit, och då exempelvis när det gäller Grekland och Italien. Och det här är ju ett problem som vi såg, eller ett problem, ja, hur man nu vill se det, ett fenomen som ju var väldigt stort under finanskrisen. Det höll på att bli i början av den nuvarande pandemikrisen när Christine Lagarde gick ut och sa "We're not here to close the spreads", som hon sen fick ta tillbaka. Men nu växer de här igen. Vad kan man säga om det? Hur stort problem är det? Och kommer ECB, bör ECB och i så fall vad bör ECB göra åt det? Där fick du en hel bredsida med frågor, men det brukar du kunna hantera.
Ja. Vi tar det från början. Nej, men om vi börjar med vad som har hänt, så nämnde du ju spreadarna mellan olika euroländer. Men det är också så att den tyska räntan har rört sig på ett sätt som vi faktiskt inte har sett sedan muren föll. Den har nämligen stigit 11 dagar i rad, så det är både kombinationen av att det man då brukar kalla kärnan, där stiger räntorna, och så ökar spreadarna. Och till din fråga, vad gör ECB åt det här? Hur vill man hantera det? Så är det här... Det här är själva smärtpunkten i hela eurokonstruktionen. Hur bedriver man en penningpolitik som blir bra för länder som är så olika? Och det här har skiftat över tid, hur man ser på det. Jag har jobbat på ECB två omgångar, 2007 och 2014-16. Och i första omgången så var man ganska obekymrad kring de här grejerna. När till exempel då beslutsfattarna fick underlag, så var det för hela euroområdet. BNP, arbetslöshet, inflation och så vidare. Och man försökte sätta en penningpolitik som skulle bli bra för genomsnittet, fastän det då inte finns något sådant land. Sen växlade det här till att man insåg att man behöver titta på enskilda länder, och då kommer den här svåra frågan, men vad betyder det att ha en bra politik när det skulle behövas så olika politik? Och där har man, det skulle jag säga, man famlar lite. Och det uttalandet du nämnde från Lagarde var ju ett tecken på att det uppfattades som en väldig omsvängning då från tidigare. Och jag tror fortfarande man inte riktigt är säker på vad man vill här. Men det man kan göra, i räntan sätter man ju för alla. Men så har man då kvar en hel del frihetsgrader i sina tillgångsköp. När man återinvesterar då, för det första slutar man ju nettoköpa, förväntas i år. Men återinvesteringen av förfall skulle man kunna rikta mot olika länder. Samtidigt så, även om det är mindre kontroversiellt än vad det var, så är det fortfarande någonting som på sikt inte riktigt ses. För det visar ju att inte den här unionen är en union.
Ja, just det. Andreas, här har man ju pratat om det här befintliga, det här krisköpprogrammet PEP då, som ju ska löpa ut i år, men att man skulle förlänga det på något sätt. För i och med det programmet så tog sig ju ECB större frihetsgrader än under tidigare köpprogram när det gäller hur mycket man kan köpa från ett visst land och så vidare. Vad tror du? Kommer liksom PEP att bli ett permanent instrument eller är det någon annan idé som finns där i Frankfurt?
Jag tror kanske ändå inte det, just för att precis som Kristin är på så är det ett väldigt känsligt ämne. Så jag tror det blir svårt att politiskt få igenom en förlängning av PEP. Med det sagt så tror jag faktiskt att det är oundvikligt att man på något vis, även liksom långt bortom denna pandemi, kommer ha kontroll på till exempel italienska och grekiska statsräntor. Och det är ju egentligen inte spreadarna mot Tyskland som är det mest intressanta, utan det är de faktiska räntenivåerna som de här länderna får då. Och vi vill ju egentligen ha lite spreadar. Det var ju på något vis ganska konstigt att det inte fanns någon skillnad i spreadarna innan finanskrisen alls. För även innan den så var det ju faktiskt stor skillnad i finanspolitiken och ekonomiska förutsättningar. Så jag tycker egentligen att spreadarna i sig är så problematiska, och framförallt dagens nivå. De har stigit som du säger, men de är inte alls så nära som de var ens initialt under pandemin eller så som de var då för under eurokrisen för 10 år sedan. Så att det är nivåerna där, och jag har svårt att se att ECB helt ska kunna släppa det, utan jag tror att man kommer ha någon slags yield curve control implicit i någon form under överskådlig framtid, tror jag. Absolut, ja. För att hålla ihop det.
Du förde mig in på följdfrågan här, nämligen att de här ska ju, det är ju naturligt med, det är ju prisskillnader och priset ska ju spegla att det är olika risk och det, det kan man ju, alltså en nederländsk statsskuld och grekisk statsskuld, ja det är väl, man vill ha olika betalt helt enkelt, så att det är som du säger ganska naturligt, men då är det, finns det någon liksom smärtgräns, att det ska vara en skillnad accepterar väl ECB, men är det liksom någonstans där, tror du, där de börjar tycka att men nu har det gått för långt?
Ja, fast det är så ofta.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Då så är det ju så här att det går inte att säga var den smärtgränsen går, utan det handlar ju så, såklart
väldigt mycket.
Det är alltid så här, det beror sig på lite vad den beror på. Ja. Om räntorna stiger till följd av liksom hög inflation och hög tillväxt, ja, men också i Italien och Grekland, då är det inget jättestort problem, därför att inflation deflaterar ju bort den där skulden och tillväxt gör att man växer sig ur problemen. Så det handlar ju om det liksom. Det är den här helheten som är komplex.
Ja, okej. Bra, jag tänkte försöka tvinga av er ett väldigt rakt svar då innan vi lämnar detta ämne.
Och ja, men det, då säger vi det raka svaret är ju glöm inte finanspolitiken. För att prata om vad som skulle kunna ändra det här, så är det ju ändå det här Next Generation EU och den typen av finanspolitiska förändringar som man också separat jobbar med. Och det är översyn av finanspolitiska ramverket som trogna lyssnare av den här podden har hört många gånger innan. Så där hoppas man ju att vägen ut ur det här, att få de sunda skillnaderna mellan länderna, man får använda ett sånt uttryck, det är ju just att fundamenta ser bättre ut.
Ja, det är halvt med dig, Kristin. Du svarade innan jag ens hade ställt frågan. Och det var ju ett jättebra svar. Men frågan jag hade tänkt var, kommer ECB att höja räntan i år? Ja eller nej? Du kan börja, Kristin.
Jo, alltså det som är svårt här, och som också
det gjorde... Inget rakt svar.
Lyssna, lugn. Okej. Det som är så förvirrande i Lagardes kommunikation är att hon pratar om att hon ser inflationsrisker i närtid, och så vill hon inte utesluta en räntehöjning längre fram. Så det är väldigt svårt att få ihop den här bilden, om det inte är så att här då spiller över i bredare inflationsmått längre fram och så vidare. Men här har man ju visat från beslutsfattarnas håll att man är redo att gå utan nya prognoser och utan så värst mycket data heller. Så jag skulle inte utesluta att marknadens prissättning ser aggressiv ut, och holländska Klaas Knot som var ute och pratade om att det sker redan Q4, det tror jag inte, så jag säger 2023.
Ja, bra. Tack för det, Andreas. Höjning från ECB i år eller inte?
Nej.
Nej, ja, bra. Fint hörni, det går ju bra det här. Kommer vi till begreppet som vi ju langar in här innan det är dags för spaningar. Och även det har koppling till centralbankeri. Det är någonting som det pratas mycket om i USA. Och det är faktum att lönerna stiger snabbt där. Och då pratar man väldigt mycket om arbetskraftsdeltagandet, Kristin. Och det kanske är självklart för många. Men om du helt kort bara berättar för oss och lyssnarna, vad betyder egentligen det?
Jo, arbetskraftsdeltagande, det är summan av de som är sysselsatta och de som söker jobb men är arbetslösa. Och det här uttrycker man ofta som procent av befolkningen i arbetsför ålder. Och om ni då tänker hur det här relaterar till exempel till arbetslöshet, så tänker man ju att arbetslöshet, det är ju då antalet arbetslösa över arbetskraften. Och det gör att när arbetskraftsdeltagandet varierar så kan det påverka arbetslösheten på lite oväntade håll. För att, och här kommer då den här konjunkturbilden in som du var inne på. Arbetskraftsdeltagandet varierar nämligen över konjunkturcykeln och det varierar mer i USA än i Europa. Och det brukar gå till ungefär så här att när det blir en nedgång, då ger man upp och söker jobb. Man ramlar ur arbetskraften brukar man säga. Det kan ju vara till exempel som nu under pandemin, man ska ta hand om sjuka, man kanske är sjuk själv, man vill inte bege sig till jobbet. Och då ser det ut som att arbetslösheten faller, men det är av dåliga orsaker så att säga. Och sen när situationen förbättras så söker man sig tillbaks in på arbetsmarknaden och då registreras man först som arbetslös. Så då kan arbetslösheten gå upp, vilket ju känns lite förvånande kan man tycka. Och det gör att man måste hålla väldigt stor koll på de här flödena, för det säger dels hur mycket lediga resurser som så att säga väntar på sidolinjen. Finns det många människor som är på väg tillbaka in, kan ju det göra att lönerna på lite sikt kanske inte går upp så mycket som man trott då, för att det finns fler som söker jobb helt enkelt.
Ja, bra. Arbetskraftsdeltagandet alltså. Håll koll på det. Då kastar vi oss över spaningarna och Andreas, du får börja. Det låter så fint och rimmar så bra på engelska, R-star, men R-stjärna får vi väl kalla det. Och penningpolitiken, och vad är R-stjärna? Det är lika bra att du får prata, jag ska hålla tyst. Kör igång.
Ja, tack för det Viktor. Jag tar mig nog an kanske den största spaningen jag gjort i den här serien. Och jag skulle kunna kräva ett eget program för denna. Men jag ska vara väldigt kort och så får du fylla på med frågor istället. Det handlar precis om R-stjärna, naturliga räntan, den neutrala räntan. Ett begrepp, en ränta som vi inte kan mäta egentligen. Men som är liksom i tankevärlden någonting som helt enkelt är den ränta som skulle vara om vi inte hade någon konjunktur, om centralbankerna inte varken stimulerade eller stramade åt. Det är den naturliga räntan då. Och det som är intressant med den här är att den gängse vyn är att den neutrala eller naturliga eller R-stjärna, den här räntan globalt bestäms inte av centralbankerna. Utan den bestäms av andra sekulära faktorer som demografi, kanske inkomst, ojämlikhet, kanske produktivitetstillväxt. Ja, och det råder liksom en bred konsensus kring. Nästan alla centralbanker, inklusive Riksbanken, utgår från den här modellen. Och det centralbanker och penningpolitiken har att göra, det är att utifrån den naturliga räntan då lägga sin ränta för att då strama åt eller inte. Och grejen med den här naturliga räntan är att den varierar över tid. Och trendmässigt har den fallit de senaste decennierna. Så det innebär att det krävs allt lägre räntor då för centralbankerna för att komma under den här naturliga räntan för att kunna då stimulera ekonomin. Och på motsvarande sätt så krävs det allt mindre höjningar av räntorna då för att strama åt eftersom den här naturliga räntan faller. Men det jag ska komma till nu och som är lite revolutionerande är att det har kommit ganska många studier inom nationalekonomi från olika håll på sistone som pekar på att penningpolitiken i sig påverkar den här naturliga räntan. Och det här är ju väldigt spännande då, och vilka mekanismer det får, det på något vis, jag ska säga så här, jag ska inte gå igenom alla de där studierna, va? Men det finns olika ingångsvärden. På något vis kan man dela upp, om man tänker sig Sverigedebatten, så finns det många praktiker inom den världen som jag är till exempel, som är väldigt kritiska till Riksbanken och penningpolitiken och säger att det är Riksbankens fel att tillgångspriser stiger och bostadspriserna stiger. Och så finns det andra då, framförallt, hur ska jag kalla dem, akademikerna, som hänvisar till den här naturliga räntan och säger att egentligen så är det inte Riksbanken som styr det här, utan det är ju det här fallet i naturliga räntan som har gjort, som har drivit upp tillgångspriser, så Riksbanken kan inte göra någonting. Och jag har väl själv liksom ganska mycket anslutit, trots att jag är en praktiker, till det här akademiska vyn då. Men jag undrar om jag inte håller på att svänga och att faktiskt praktikerna har rätt. Därför att många av de här studierna pekar då på, som sagt, att penningpolitiken i sig påverkar den naturliga räntan. Och hur kan det göra det? Ja, till exempel via att den då tillfälligt, om man sänker räntan mycket, så driver du upp tillgångspriser och skulder, vilket gör det, liksom, att vi lever i en mer räntekänslig värld framöver. Det finns också en del studier som pekar, som har tittat på den faktiska ränteutvecklingen i USA de senaste 30 åren. Och man kan notera att vid varje, och så tittar man på när Fed har lämnat sina besked, så runt de mötena, det kan förklara nästan hela nedgången. Så varför är det så då? Om det är de här demografier, de här sekulära sakerna som skulle förklara naturliga räntan, då borde inte Feds besked i genomsnitt ha någon förklaring på den naturliga räntan. Men här finns då en studie som visar att jo, det är just kring de här FOMC-mötena som räntorna faller. Det är en effekt, och så, ja, det finns massa studier på detta område. Men konsekvensen, hur som helst, säger att det här faktiskt stämmer då. Så att penningpolitiken påverkar den naturliga räntan. Och att det liksom kommer mer forskning som stödjer detta. Det som är intressant då är att då kommer det också börja leta sig in i centralbanksvärlden. Det kommer bli en syn där då som blir mer konsensus helt enkelt. Och det tror jag kommer påverka hur centralbankerna agerar då helt enkelt. Jag tror det skulle leda till möjligtvis en återkomst av den så kallade leaning against the wind-politiken. Och också, kan
du kort förklara vad det är, bara, leaning against the wind?
Ja, det innebär helt enkelt att man i större utsträckning väger in till exempel tillgångspriser i penningpolitiken och inte bara titta på vad många skulle säga ensidigt ett inflationsmål. Ja. Och också en mindre, liksom generellt sett mindre aktivistisk penningpolitik, tror jag man skulle förvänta sig då. Därför att om man tror att sin politik får liksom mer långsiktiga effekter också, det är klart då blir man mer försiktig. Ja. Så det, ja, det är väl
det. Kan jag ändra spelplanen lite
referenslista här på de här studierna. Så intresserade lyssnare är välkomna att höra av sig, så ska ni få många intressanta referenser på detta.
Ja, det låter bra. Intressant, Kristin. Håller spelplanen på att ritas om för centralbankerna? Vad tänker du?
Ja, det tror jag till viss del, av både praktiska och teoretiska skäl. För det första, som Andreas sa, så är det väldigt svårt. Ska man klura ut var den neutrala räntan ligger på, så behöver man ju, det här är ju inget vi kan gå ut och observera på stan, utan vi måste räkna fram det. Och en utmaning har varit att de beräkningarna använder marknadspriser som påverkas av centralbankernas agerande, så det blir liksom en cirkularitet i det här, så det är en sak. Men på tal om saker som ändras, även stora stödköp och så vidare har ju en bortre gräns, om det inte är så att ständigt sker en tillväxt av skuld i sådana instrument, för någonstans har man ju köpt allting, och då kommer det här lite till en naturlig ända, och förändringen börjar då gå åt andra hållet, att man antingen trappar ner eller köper mindre och så vidare. Och det här tror jag naturligt vi kommer se, och det är lite nya vatten.
Ja, tack för det. Då ska vi ta oss an din spaning, och som sagt, det är mycket centralbanker. Du har funderat på en väldigt konkret fråga. Hur skulle en räntehöjning bita egentligen?
Och det är bra att ställa sig den. Jag tar det väldigt praktiska spegelbilden här på Andreas teoretiska resonemang.
Ni kompletterar varandra.
Ja. För att det är ju så att räntehöjningar biter inte lika i olika länder och vid olika tillfällen. Och nu har det hänt en del grejer sedan räntor höjdes senast, som jag tycker vi borde spana och gå igenom lite. Och för det första är det ju så att jag tror att runt om i världen överhuvudtaget så kommer vi se större påverkan på finansiella marknader än på realekonomin av räntehöjningar. Sen kan det här förstås få en slags återkopplingsloop, men jag tycker det är en ganska intressant och ganska omfattande skillnad som vi säger viktig. Men sen kommer det bita olika på olika realekonomi. Tittar vi på USA till exempel, en sak vi inte har pratat så mycket om är att amerikanska hushåll är mycket mindre skuldsatta än vad de var senast räntan höjdes. Och det gör ju allt annat lika att de är mycket tåligare för räntehöjningar och kan förväntas konsumera på och jobba på i lite mer obekymrad takt. Men det här gäller ju inte överallt i världen. Tittar vi till exempel på svenska hushåll så är det både så att de är högt belånade och de har på sin tillgångssida så har de då finansiella tillgångar och bostäder, rätt så mycket aktier. Och bara för att göra det här ännu lite mer twistat nu så är det ju så att Stockholmsbörsen följer de amerikanska börserna väldigt nära. Och det gör att det finns en direkt koppling mellan Stockholmsbörsen och amerikansk penningpolitik. Så man får alltså en åtstramning via aktiepriser i Sverige när den amerikanska centralbanken ändrar räntan. Och det är ju inte så vi brukar tänka kring penningpolitik normalt. Vi tänker ju land för land så att säga. Och det här är jag övertygad om att Riksbanken tänker på att man får säga att då Fed höjer räntan. Då får man både en åtstramning via finansiella villkor som man brukar kalla det i Sverige. Men sen får man också en liten lättnad via att växelkursen, kronan antagligen försvagas. Och det där brukar man tänka mer på, de där senare. Och det är där alla de här argumenten med Riksbanken borde hänga på Fed. De borde hänga på ECB för att annars får de då en inflationsimpuls. Men just den där vägen via alla de tillgångspriserna från internationell penningpolitik, den tror jag vi kommer att höra mer om.
Ja, så att den amerikansk räntehöjning kan bli en som en liten svensk räntehöjning via de här förmögenhetseffekter brukar man ju kalla det när det sprider sig via marknaderna. Ja, bra Andreas, väldigt kort. Vi börjar få lite ont om tid här, men någon reflektion på det Kristin just sa?
Ja, men kort bara, det är ju inte bara via aktiemarknaden som svenska hushåll påverkas av Fed och ECB, utan också, du kanske nämnde det Kristin, men också via långräntorna såklart, som i Sverige styrs framförallt skulle jag säga av ECB liksom, eller det som händer i Europa då. Så det är också en åtstramande effekt då.
Där har vi faktiskt sett flera bolåneinstitut som har höjt räntorna här på sistone med hänvisning till det allmänna ränteläget, och det kommer ju mycket utifrån, så det påverkar ju såklart. Vi har en punkt kvar på dagens lista, och det är du Andreas som ska berätta om vad som är veckans viktigaste. Här får man väl säga att Riksbanksbeskedet imorgon är nog det, men det har vi ju så att säga pratat om. Men om man tar någonting annat, vad får man inte missa här den allra närmaste tiden?
Ja, för världsekonomin så är trots allt Riksbankens besked inte det största imorgon, utan än tyngre väger då amerikanska inflationssiffror som presenteras på torsdag eftermiddag. Och där förväntas ännu en uppgång, en siffra på 7,3%. Och faktiskt ändå, trots detta, så är sannolikt toppen inte nådd, utan den kanske nås först i februari-mars någon gång. Så att väldigt fokus på detta såklart inför då Feds besked i mars månad.
Ja, spännande. Andreas och Kristin, stort tack ska ni ha för alla klokskaper. Tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er till dess. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.